Ja, många var aktieägarna som fick sig ett tidigt påskägg i år. Det blev både mjuka toner från Fed och en fin, fin rapport från H&M. Det är ju ett litet axplock av sakerna vi kommer prata om idag, men visst har vi ett gäng till på agendan.
Ja, men exakt. Vi har lite centralbankssnack i vanlig ordning, men vi ska också fokusera på Sveriges mest blankade aktier. Hur har de gått och vilka som går bäst respektive sämst? Och så lite säsongsmönster och annat skoj.
Då tar vi och kör igång. Programmet där vi pratar om börsen och allt som rör de finansiella marknaderna. Och vi spelar in dagens avsnitt tisdagen den 2 april. Skönt att det inte är 1 april så vi slipper stå här och försöka luras. Mm. Sånt håller vi inte på med här, utan istället ska vi ta tillfället i akt och följa upp 2 stycken trades som vi har haft de senaste veckorna.
Ja, men exakt. Vi har både Mikrit och Eckas.
Just det. Och jag tänkte att vi tar och börjar med Eckas trade i Sinch som han hade här för 2 veckor sedan. Mm. Han såg ju hur den här aktien hade rört sig till en nivå på 24 kronor. Kanske kan rita ut det i grafen där lite pedagogiskt.
Mycket bra idé. Det var här han såg ett gyllene tillfälle att fylla på den här, eller köpa då, kortsiktigt då.
Ja, och det är ju ett område där han har sett utbrott uppåt förut helt enkelt. Och mycket riktigt, aktien är ju upp 13% sedan dess.
Ja, snyggt, Ecke.
Ja, men verkligen. Och Sinch är ju en erkänt volatil aktie. Och den har väl inte riktigt hängt med börsen om vi zoomar ut den här grafen lite grann. Ska vi ta och kolla på det?
Ja, men exakt. Det kan ju alltid, beroende på hur en aktie har gått, det är ganska snällt i det här fallet då att visa en väldigt kort graf på Sinch och säga att den har gått bra nu senaste 2 veckorna. Men jag kan tycka att det är lite intressant. Vi pratar om hur amerikanska teknikbolag har gått väldigt, väldigt starkt senaste åren. Vi har ju ett gäng svenska sådana som var fruktansvärt heta för några år sedan, men som ju verkligen inte har hämtat sig. Och Sinch är väl ett väldigt bra exempel på det. Här har vi en 3-årsgraf bara där vi ser hur aktien faktiskt var uppe där vid 200 kronor. Ett jämnt heltal.
Ja, men,
där vänder det ner.
Och
där...
Senaste tidens uppgång där ser lite mindre imponerande ut.
Ja, men precis. Det blir ju så. Så att det var väl egentligen vilka man lyfte fram för några år sedan. Det var Sinch, Embracer, Evo. Det var någon till som liksom skulle bära OMXS30 kommande 5-10 åren, pratade man om. Precis som Big Tech gör i USA. Men så har det inte riktigt blivit. Ja, det är väl Evo då, som har gått bra de här. Och Embracer har vaknat på slutet, men det har ju varit en katastrof.
Precis, och det kommer vi prata mer om sen.
Exakt.
Men vi tar och hoppar vidare till nästa trade. Och det var ju Mikrit som hade förra veckan i förra avsnittet då.
Just det.
Bure, investmentbolaget. Han såg ju den här rört sig upp mot ett stödområde på 330 kronor. Och tänkte att den skulle kunna fortsätta knapra sig uppåt därifrån.
Vill du att jag ska rita pedagogiskt?
Ja, men det får du gärna göra, det. Kalle. Det uppskattas för både mig och tittarna.
Ja, du ser, då har vi 330 här va? Och då menar han på att där någonstans så har jag aktien. Som sagt, hitta någon typ av stöd. Men vi ser ju också att det är ganska tajt här. Det är ganska tydligt motstånd senaste veckorna vid 340 kronor. Men nu har den i alla fall brutit upp över den här kursgrafen.
Ja, men precis.
Den rör sig ändå lite sidledes här på slutet, men har ju gått starkt också.
Ja, du nämnde ju det att Bure har en tendens att trenda uppåt med börsen. Och det är väl ungefär det som håller på att hända nu, ser det ut som i alla fall.
Ja, man brukar prata om betavärden, betatal.
Ja, vad är det för någonting då?
Nej, men om en aktie rör sig mer eller mindre än börsen. Om börsen går upp 1%, då kanske en aktie går upp 2, medan som ett index går ner 1%, kanske man går ner 2. Och Bure är väl ett sånt exempel. Jag tror man har ett betatal när man räknar ut det på ungefär 1,5, medan typ, för att sätta det i relation till någonting annat, ett AstraZeneca har 0,2. Så den rör sig betydligt mindre än vad ett börsindex gör, vilket Bure gör då precis tvärtom.
Just
så att det kan vara lite intressant att veta, men ja, får vi ett gladare börshumör så brukar då Bure som aktie må lite bättre.
Vi kan bara säga det att i Mikrits bästa scenario så skulle den här då fortsätta uppåt mot 368 kronor. Den handlas väl i ungefär 340 kronor nu.
Just det.
Inspelande stund. Men jag tror att vi sammanfattningsvis bara kan säga att det har väl gått helt enligt plan för båda våra kära traders.
Det får man säga.
Så här långt i alla fall.
Ja, ja.
Och nästa vecka då är vi tillbaka med en ny trade.
Just det.
Vi fick ett räntebesked från Riksbanken. Precis som i USA blir räntan oförändrad. Men det kom ju lite muntra toner, och hur påverkade det börsen?
Ja, men exakt. Det var väl lite då mjukare, eller vad man ska säga, från Thedéen och gänget. Och nej, men det var väl som det kanske brukar bli då. Det var räntekänsliga aktier som gick marginellt bättre, skulle jag säga. Om vi tittar läget på börsen generellt nu, så har jag bara tagit en kursgraf från årsskiftet på indexnivå, bara för att, ja, men bara för att det kan vara lite kul att se hur det har rört sig. Och då ser vi ju där det har ringat in i lila, att vi ändå rört, vi har ju slagit all time high och gått väldigt starkt, men att vi på slutet har liksom tappat lite kraft och rört oss lite sidledes. Men det ska också sägas att mycket av det har att göra med att vi har sett rätt tunga stora utdelningar nu, både från bankerna och från vissa verkstadsbolag.
Ja, men just det, och då går de väl ner i ungefär motsvarande grad.
Ja, men exakt. Så skulle vi inkludera utdelningen här, så skulle det se lite annorlunda ut. Men så att det ändå rört sig lite sidledes på slutet. Och på samma tema så har då den här grafen som jag inte vet hur mycket vikt man ska lägga vid. Men jag tycker att det är kul att ha med den. Hur då index har rört sig i år relativt någon form av 10-årssnitt.
Det är en häftig uppgång.
Ja, ja, men verkligen. Det måste vi ändå lov att säga. Den är verkligen påtaglig här i början på året. Så får vi se lite grann. Man brukar prata om sell in May and go away.
Just det.
Man ska plocka de där utdelningarna och sen så är det som att riskaptiten försvinner. Köparna försvinner lite grann. Så vi får se lite vad vi ska gå in i för marknaden.
Har man ett långt, långt sommarlov där och så kommer man tillbaka till höstvinter.
Ja, men exakt.
Det är en vintersport.
Ja, det är det man brukar säga. Precis. Men nej, så verkligen som du sa, en jäkla uppgång på slutet har vi sett. Eller ja, från mitten på januari har det varit urstarkt.
Det här är ju drivet av massa olika saker, men vi hade ju fina inflationssiffror till exempel i Sverige.
Ja,
och förhoppningar såklart om räntesänkningar, vilket vi kommer återkomma till.
Ja.
Men vad är det du har där? Bank?
Ja, ja, men exakt. Ja, men vi alla vet ju drivkrafterna nu bakom den här börsuppgången som du är inne på. Det är inflation som trendar ner och det är centralbanker som kommer snart att sänka räntan. Det är väl det som primärt har agerat liksom drivkraft, tillsammans med då att man tänker att tillväxten i ekonomin, ja, men den kommer vara helt okej. Det kommer inte bli katastrof där ute den här gången heller. Men ja, bank har ju gått väldigt bra. Det har vi pratat om. Och här har vi en graf på hur banksektorn då har gått relativt ett breda Stockholmsindex och MXSPI. Bara för att se lite grann hur pass mycket bättre som banken ändå har gått. Och visst, det här, vi ser en liten dipp här på slutet, men det är ju utdelningarna som spökar.
Just det.
De har ju som sagt skiftat ut. Vad har du lägga på för direktavkastning? 8-9% känns det som. Hos alla storbanker. Men det som är intressant är att småspararna har ju köpt jättemycket bank i mars, läste jag. Både Nordnet kommer med sån information och Avanza. Där småspararna har köpt väldigt mycket bank, vilket jag tyckte var lite intressant. Jag vet inte om det är för att man har då sett de här utdelningarna, att man gärna vill komma in precis innan utdelningen. Även om man vet att om man delar ut 10 kronor, ja, men då försvinner också 10 kronor i aktiekursgrafen.
Ja, men visst. Och jag skulle tro att det är lite en konsekvens av hur mycket det har skrivits om bankernas vinster. Kan jag bara tänka mig?
Ja, men
för gemene man så får man ju ta del av väldigt mycket information om hur bra det går för bankerna. Kanske ligger nära till hand så att man hoppar in där.
Ja, men absolut. Och sen var det ju ändå lite intressant att bank var ändå ner 3% efter Riksbankens räntebesked, eller efter den presskonferensen då. Så att ändå komma ihåg den här räntemedvinden som bankerna har haft, det har ju varit ett plus för banksektorn. Och vi har pratat om att, ja, men det kanske ändå kan vara okej för bank framåt ändå när räntorna faller, för då minskar liksom den operationella risken, eller vad ska säga, kreditförluster etc. Men så det, jag bara tyckte det var lite intressant att det, att det är fortsatt hett med bank.
På tal om räntorna då. Mm. Stalltipset nu är väl första sänkning i maj eller i juni och sen förmodligen då ytterligare två. Mm. Det känns som att de flesta på något sätt prisar in det här.
Ja.
Men finns det någonting som kan sätta käppar i hjulen för de här planerna?
Ja, men som du säger, det är ju liksom nu en cementerad tro, skulle jag säga, på att vi får en sänkning i maj eller juni. Frågan är vilka som går först. Är det Fed, är det ECB eller är det Riksbanken? Och jag såg senast i morse så var det en ECB-ledamot som var ute och pratade om att nej, men vi har inget problem att sänka före Fed. Och det får vi se vad som händer där. Men ja, exakt. Valuta kan ju vara en sån här variabel som kan vara värd att komma ihåg lite grann. Och jag har en ettårsgraf här på svenska krona mot euro. Där vi ser då att vi fick en kronförstärkning här, men att vi faktiskt sen har trendat neråt här ganska länge igen. Och framförallt på slutet har det gått snabbt. Mot amerikanska dollarn har det gått ännu snabbare. Vi fick amerikansk stark makrostatistik igår måndag. Vi fick ISM, alltså då inköpschefsindex för tillverkningsindustrin. Den kom in mycket bättre än väntat. Det gjorde att amerikanska räntor steg. Alltså, vi har sett en ganska kraftig stigning faktiskt i en amerikansk tioåring nu senaste dagarna, både i fredags och igår måndag efter bra makro, och då har kronan sett sig försvagas ännu mer, och det här är ju någonting som Riksbanken tittar på lite.
Det skulle kunna vara ett litet hinder på vägen.
Det hade kunnat vara ett hinder. Jag har en till graf bara för att sätta den här, de här upp- och nedgången i lite perspektiv, så ser vi ju att de senaste åren så är det ju en segdragen kronförsvagning vi har sett här. Så att vi får se, den måste ju Riksbanken på något sätt ta i beaktning. Vi är ju rädda för att den inflationen ska ta fart igen, att vi ska börja importera inflation för att vår svenska krona är för svag. Samtidigt som visst, det kan vara positivt för exportsektorn etc. Ja, men, så det är lite grejer att hålla koll på. Så, och samtidigt, svensk ekonomi, jag vet inte hur bra den går. Det är konkurser överallt och arbetslösheten kommer upp lite grann samtidigt som...
Ja, det är inte som i USA där man ser hur den liksom går på högvarv.
Nej, exakt.
Inte på riktigt samma sätt.
Nej.
I alla fall.
Men bostadsmarknaden andas optimism.
Ja.
Var upp igen, så ja. Läste jag bostadspriserna. Men så det blir spännande att följa i alla fall.
Ja, och på tal om optimism så riskviljan är ju som vi konstaterat hög där ute.
Ja.
Och visst syns väl det om man tittar på vilka bolag som är mest blankade just nu, va?
Ja, men jag tycker det var också, vi har pratat mycket om vad är det som har gått bra nu när börsen har gått så himla bra. Och det har ju varit, vi har pratat om risk on. Alltså när, liksom, när man kopplar på den här riskviljan. Man brukar prata om animal spirit också i USA. Att liksom man bara köper, för nu ska det upp. Och så kanske man dessutom...
Är det någon sorts flocktänk?
Ja, men precis. Man bara kastar sig in i den här uppgången. Ja, framförallt när då kanske många inte har haft så stor aktieexponering ur ett historiskt perspektiv. Och så börjar det gå bra, så måste man hoppa på det här tåget. Och det kan ju leda till ytterligare uppgång. Och vi har pratat om allt ifrån att Mimi-aktierna, alltså GameStop och de här, har gått väldigt bra.
Oh, ja.
Ja, IPO har kommit in bra. Teknikbolag har gått bra. Småbolag har vaknat till liv lite grann. Det går att hitta massa olika såna här risk-on-indikatorer. Och då finns det en annan, tycker jag, när man tittar på de mest blankade aktierna på Stockholmsbörsen.
Ja, men beskriv lite kort vad det är vi ser på den här grafen då.
Ja, och då ser vi då, det här är då de 15 mest blankade aktierna på Stockholmsbörsen. Men det ska ju säga så, det här är inte då, det här är ju rank. Den ordningen här, det är ju hur bra de har gått på börsen senaste månaden. Jag kan till och med ringa in det. Det är en månads performance vid aktiekursen. För att vi har ju då, jag tror Scandic är mest blankade, Embracer och JM 2 och 3 kanske. Intrum är där uppe också. Men de är ju fortsatt, ja, det har ju rört sig väldigt mycket Intrum på slutet. Så den där minus 25% är inte riktigt... Den illustrerar väl inte riktigt hur det har rört sig på slutet. Det har ju varit ner extremt mycket, men det har också vänt upp ganska kraftigt. Det har verkligen svängt. Embracer kommer in på snart ju. Men jag tycker ändå lite intressant att vi har tittat på den här listan. Sen vi började med vårat börssnack i oktober så har vi tittat på den här många gånger. Och det har alltid varit illröda siffror. De här staplarna, de röda, de har varit så långa. Så det har liksom varit minus 90%, minus 80%, minus 70%. Men nu senaste månaden så ser vi att de flesta är faktiskt på plus.
Och ja, mycket. Och det måste ju vara några som du har gjort lite ont för där. Om du tar JM till exempel.
Ja, men exakt. Det är klart att du gör det. När aktiekursen vänder upp. Det är alltid det man hoppas på. Så när man sitter i en aktie som hårt blankad. Det är att det ska bli en sån här så kallad short squeeze. Mycket prat om det för några år sedan. För då funkar det alltid. Men senaste två åren så har ju blankarna tjänat väldigt mycket pengar på
aktierna. Ja, de har lyst lite med sin frånvaro, de där short squeezes.
Ja, exakt. Men då, ja, vi kan ta JM bara, som ju då har gått allra bäst. Jag tycker det är lite intressant ändå att vi har fått en kursdubbling där sedan botten i höstas. Och det är nog bostadsutvecklare, och man brukar ju liksom kanske kalla dem för det mest kvalitativa inom det här klustret som vi har i på den svenska börsen. Och nu ser man ju liksom att räntan har toppat. Det är väldigt viktigt vad räntan tar vägen, vad inflationen tar vägen.
Det är det som har drivit mycket av den här senaste tidens uppgång.
Ja, men exakt. För att man ser förhoppningar om att liksom byggmarknaden ska ta fart igen. Bostadsbyggandet ska ta fart igen. Och då är det positivt att man ser högre aktivitet på lägenhetsvisningar. Man ser produktionsstarter börja trenda uppåt igen. Så det är liksom tidiga signaler på det här i JMs fall. Och då kanske vi också kan få se att marknaden vågar liksom tänka sig att nu kanske vinsterna kan i alla fall ta sig ordentligt 2025. Så är man lite mer positiv. Så att en kraftig utveckling i JM då senaste...
Ja, och så som du nämner, någon typ av kvalitet där i botten också. Så.
Ja, men exakt.
Man vågar ta en position nu innan den här uppgången i alla fall.
Precis.
Men du, vi måste prata lite kort om Embracer igen.
Ja. Du vill gärna prata om
mycket.
Det. Det
känns
mycket varje avsnitt.
Jag tänker att vi måste avhandla det bara för att nu har man ju sålt av bland det största och finaste man har. Man tillkännagav ju bara häromdagen att man säljer av Gearbox för 4,9 miljarder kronor. Köparen är Take-Two som ju bland annat äger Rockstar som utvecklar GTA-spelen. Mm. De kanske du har hört talas om.
Ja, de har spelat sig med.
Nytt under utveckling också. Mm, okay. Låt inte din son spela dem.
Nej, det ska jag.
På många år. Men i alla fall, det är två stycken jättar som också gör en jätteaffär här. Mm. Och nu börjar man ju på allvar se hur det här skuldberget ändå liksom krymper på riktigt, får man säga. Mm. Och Lars Wingefors säger ju det att den ambitionen nu, det är att skapa ett mer slimmat och fokuserat bolag. Men som du har varit inne på flera gånger, då får man ju titta på också vad det här får för konsekvenser för tillväxt framåt, eller hur?
Ja, jag menar, verkligen, det är ju superintressant. Men någonstans det som är positivt med det här, och det speglas väl också i aktiekursen på slutet. Jag tror att marknaden känner att när Lars Wingefors pratar om att den här liksom, förvärvskanonen, den ska man inte använda på ett tag nu. Och när man ser, när man gör de här avyttringarna, så man får ju ganska snabbt förstärkta kassaflöden, så fritt kassaflöde kommer se väldigt mycket bättre ut. Man tar ner den här skuldsättningen och då står man på mycket bättre grund framåt. Så att det är ju det marknaden liksom har hängt upp nu den positiva bilden på egentligen. Och, nej, men jag tycker att det...
Man har ju anpassat sig efter läget. Lager efter läge brukar
man
säga.
Lite, ja. Och lite sent kanske, man kan säga på ett sätt. Men nu har man i alla fall gjort det och marknaden belönar väl därför aktien lite därefter. Ja. Men du menar på att det här går ju tvärt emot Lars Wingefors som person.
Ja, måste, men lite
det måste
så.
Göra ont och, i kroppen på han.
Ja, men verkligen. Vi pratade om det förut, att han äger alla första upplagor av svenska serietidningar sedan mitten av 1800-talet.
Okay.
Han håller också på och bygger upp världens största tv-spelsamling. Mm. Så att det måste göra ont i den typen av människa att göra sig av med saker.
Ja, jag fattar vad du menar. Ja, men så är det nog. Men han har tagit till sig av aktiemarknadens...
Det har han, och det låter som sagt som att Embracer är klara med försäljningarna nu på ett tag i alla fall. Mm. Och det kanske är tur så att det inte bara blir brädspel och Sagan om ringen kvar där.
Just det, brädspel. Ja,
ja, men de har ju mycket brädspel och Sagan om ringen rättigheter och sådär.
Just det.
Men du, vi hoppar vidare till H&M som har rapporterat.
Just det.
De har ju brutet räkenskapsår, så den kom ju nu. Mm. Det är den första rapporten med nye vdn Daniel Hervér bakom rodret.
Succé, eller?
Får man säga. Flygande start!
Ja.
Mm. Eller hur?
Ja, det är verkligen.
Rapport.
Sen vet jag inte hur mycket man ska tacka honom för det just det här kvartalet.
Kom in ganska nyligen, ja.
Ja, men en bra start som du säger, det är klart. Och det måste ju vara skönt att få den medvinden i alla fall. Och det var väl framförallt marginalsidan som man var lite bättre än väntat. Eller ganska mycket bättre än väntat. Mm. Och just att man det här marginalmålet som man har, att man ska nå en rörelsemarginal på 10%, den höll man kvar vid. Och det tror jag var väldigt viktigt för marknaden, för den har ju pratats väldigt mycket om. Hur ska man klara det? Kommer man klara det? Och det tror jag fortsatt att vissa är rätt skeptiska till hur man ska klara det här målet utan att kanske behöva göra prisökningar exempelvis. Men det går ju tvärt emot. Nu har man, tror jag, kommunicerat att man ska prissänkningar på den amerikanska marknaden. Och det har vi pratat om på många marknader, om det är allt från dagligvaruhandeln i Sverige eller säkert överallt, men bilmarknaden och allting, det är ju priskrig som sker överallt. Ska man sänka priserna, höja priserna? Vi kan ju räkna med ökade fraktpriser framöver för H&M. Så det finns ju vissa sådana grejer som kanske talar emot då, om man ska våga tro på den här rörelsemarginalen på 10%. Men de flesta verkar vara ganska överens om att man kommer nå det här. Aktierna blir belönad och det är väl egentligen tillväxten lite framöver som man kan ifrågasätta.
Som du säger, jättefin vinst. Den var betydligt högre än vad man väntar sig, men lite frågetecken kring tillväxten framåt då?
Ja, om man just jämför lite grann med konkurrenter. Vi har ju Inditex som ju alltid känns det som. Nu har jag ingen graf på det, men det känns som att de alltid går bättre än H&M. De har uppvisat bättre siffror, de går bättre på börsen. Och senaste siffrorna jag såg från dem så var det en organisk tillväxt på 11%. I H&M har vi knappt någon tillväxt. Och det är klart att, jag läste också, vad heter de? Kinesiska Shein? Uttalar man så?
Shein, är det Shein? Jag vet inte exakt hur du uttalar.
Kanske Shein, ja. Det är ju också en ny H&M-konkurrent. De ska in på börsen nu, de kommer jättestarka siffror. Så att det är en stenhård konkurrens. Så även om konsumenten börjar må lite bättre och kanske shoppa lite mer, så är konkurrensen stenhård och den här digitaliseringsvågen den fortsätter. Så det finns ju gott om liksom orosmoln kvar. Men alltjämt, ja, en stark rapport från H&M. Och det är klart att skönt för alla aktieägare när aktien går upp 15%. Och sen får vi se, jag har en graf bara på H&M där jag tagit med P/E-talet framåt, bara för att sätta det så här, lite perspektiv på vart vi befinner oss Och då ser vi att aktien värderas då kring det framåtblickande P-tal på P19 och ett snitt på 20. Och då frågar han, absolut, marginaltrenden kanske är på uppgående, men tittar man på vad analytikerna tror så är det ju liksom, det är 1-2% tillväxt kommande åren. Det är ju inte jättemycket.
Då ska vi vidare till något helt annat nu. Kryptovaluta. Ja, det ser det ut annat. I Bitcoin? Den har ju gått väldigt starkt, men så har det blivit en liten sättning, va?
Ja, exakt. Och du vill ju prata om Sam Bankman.
Ja, men jag tänker att vi kommer osökt in på Sam
Bankman.
Ja, men
det var så jag tänkte.
Det är ju då mannen bakom den här kraschade kryptobörsen FTX.
Just det.
Han döms till 25 års fängelse. Tycker man att det här låter hårt, ja, men då kan man ha i bakhuvudet att han uppges ha försnillat 90 miljarder kronor av kundernas pengar.
Är det halva din förmögenhet, eller?
Jag kan nog lättare identifiera mig med den här killen som köpte hundratals bitcoin tidigt och brände allt på en pizza.
Ja, det låter, det är mer jag. Det låter mer som du faktiskt.
Ja. Ja, nej, men i alla fall, ska man inte alltid vara lite på sin vakt när det dyker upp den här typen av människa med sektledda kvaliteter som verkar ha svaret på alla frågor?
Ja, det brukar ju vara så om man tittar i historieböckerna. Ja. Faktiskt.
Jag tycker nästan vi kan lägga till det som en liten tilläggsregel på det här med att man ska vara varsam med bolag som har bytt namn.
Mm.
För karismatisk ledare utan stort track record. Ja, men, kolla en extra gång.
Ja. Har du sett de här fängelsebilderna förut när han sitter i häktet?
Nej, du berättade om dem, men ja. Jag har tyvärr inte kunnat hitta dem. Nej, jag får googla runt.
De var roliga.
Ja.
I alla fall, ja, det är såklart intressant att det har... Att det är ur världen i alla fall. Det pratades ju om att han skulle sitta i fängelse i 150 år.
Ja, precis. Det hade kunnat bli ännu värre.
Det blev bara 25 år.
Ja.
Ja. Och Bitcoin då, om vi bara skulle ta den sista grafen lite snabbt, så ser vi att vi fick ju, det har gått jättestarkt, det vet vi. Sen fick vi rekyl ner på 15% för några veckor sedan. Men nu har vi ändå kommit tillbaka hyfsat i alla fall. Så att det fortsätter att vara väldigt volatilt.
Ja, verkligen. Och ja, när vi har pratat om FTX och de där härvorna så kan man konstatera att det finns ju säkrare ställen att handla krypto på. IG till exempel.
Exempelvis.
Och all handel är ju förenad med viss risk ändå, oavsett vart man handlar.
Ja, men exakt. Och det är viktigt att vi påminner om det i det här programmet, att all trading och handel är förenad med risk. Och att allting som har sagts i det här programmet ska ses som inspiration och ingenting annat.
Och då ska vi också ta och tacka alla er som har tittat den här veckan. Vi är tillbaka nästa.